Jag kommer nu att ta upp en ta oss med till en update, kan man säga, av de senaste, allra senaste veckorna. Vad som händer i Europa framförallt. Och det här källorna är från Herb Peters hemsida Fulfilled Prophecy. Den 7 januari 2007 rapporterades att statssekreterare Condoleezza Rice ska åka till Israel för att bearbeta det hon är övertygad om kommer att bryta dödläget på den slingriga fredsprocessen. Rice säger: "Det finns en potentiell öppning här för att sätta igång en tvåstatslösning. Israel och Palestina som lever sida vid sida i fred och säkerhet." Nästa rapport gör det uppenbart var denna möjlighet egentligen kan komma ifrån. Den fruktansvärda succén med den senaste Euromed. Förlåt, den förundransvärda succén skulle jag väl snarare säga. Med den senaste Euromed-konferensen som hölls i Tampere, Finland. Före konferensen var problemet att få med Euromeds arabiska deltagare ombord på fredståget. Vid förra årets Euromed brydde de flesta arabiska deltagarna sig inte ens om att dyka upp. Angående denna årskonferens rapporterades: EU och dess israeliska och arabiska grannar valde 28 november att arbeta tillsammans för fred i Mellanöstern och för att bana väg för en tvåstatslösning. Och detta är alltså 28 november år 2006. Den sa också: den finske utrikesministern Erkki Tuomioja, vilkens land nu håller i det roterande presidentskapet i EU, sa att han aldrig upplevt en sådan positiv atmosfär i samtalen om Mellanösterns fredprocess. Så vad har hänt sedan förra årets Euromed för att kunna ändra de arabiska deltagarnas sinne? Ja, det som hände var förra januari så kallade skämtteckningsintifada, som den ibland kallas för. Kriserna som triggades av skämteckningarna ansågs aggressiva mot islam och världens reaktion blev att omfamna FNs AOC, allians mellan civilisationer. En annan sak som hände Euromeds arabiska deltagare var i Israel-Libanon-kriget. En ny fiende trädde fram, en som är farligare för deras intresse än Israel, nämligen Iran. Och nu den 1 januari 2007 lägger EUs ENP, den europeiska grannlandspolitiken, in löften om goda saker till dem alla om det kommer med i Euromeds sätt att skapa fred. Och som vi har sagt tidigare så är ju Euromed den som ligger bakom Euromed, och den strategin är Javier Solana. Det man inte kan låta bli att tänka på här är väl Daniels bok 11:39. Och mot starka fästen skall han med den främmande Guds hjälp göra vad honom lyster. Den som erkänner denne skall han bevisa stor ära. Han ska sätta dem att råda över många, och han ska utskifta jord åt dem till belöning. Euromed och ENP-deltagarna, Jordanien, Egypten, de palestinska ledarna och Israel har redan gått med på att vara med på en regional fredskonferens. Syrien som den sista är nu under stark påtryckning för att gå ombord. Under tiden har påven Benedikt öppet och helt klart hoppat på tåget med AOC och kallar på en förnyad humanism. Påven säger så här: behovet går ut på att utarbeta en ny politisk och ekonomisk ordning, men samtidigt och framförallt en andlig och kulturellt. Det är förnyad humanism. Rapporten säger också att påven sa att medan politiker, vetenskapsmän och forskare spelar en viktig roll i den moderna världen, idag mer än någonsin, är det nödvändigt att vid deras sida ställa de icke-kristna religiösa traditionerna lika väl som kristna ledare. Notera vilken sorts ny världsordning, New World Order, som påven vill ha, en politisk, ekonomisk och andlig ny världsordning. Om inte detta bekymrar oss, så vet vi inte vad som gör det, för Bibeln säger oss att i ändens tid ska det komma en ny global religiös ledare som kommer att ha politisk makt att införa sina religiösa åsikter med ekonomiska medel och påtryckningar. Det kommer ett ekonomiskt system som gör att om människor inte visar delaktighet i den ledarens religiösa system, så kommer han inte att få köpa eller sälja. Det står om Uppenbarelseboken 13, vers 16-18. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen vare sig får köpa eller sälja något utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd, han räknar ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal, och dess tal är 666. Notera att det står, numret är en människas tal. Eller, som det också kan översättas, det är numret på en man. Eller en människa. Det som kan grekiska kan tala om att eftersom det inte finns någon artikel i den grekiska texten, så kan du helt korrekt översätta det, det är numret på en människa. Och det är min tankegång just när det gäller vad som står skrivet här ovan. Påvens anrop på en förnyad humanism är då väldigt talande. Påven kallar det bibliska numret för människan, som är 6, för Gud skapade Adam på den sjätte dagen. Och 3 sexor indikerar människans upphöjelse till att vara som Gud. Människan själv uppenbarad som treenigheten. Humanismen är faktiskt definierad som en religion. För den som inte tror på Bibelns Gud, så kan det vara tron att människan är Gud. Så en människa som upphöjer sig själv till den högsta positionen i världen är i sinnet hos en humanist Gud. Detta för oss till en slutlig rapport om Eurospin, som det kallas. Ett officiellt språkbruk inom EU, där ledarna säger en sak men menar precis motsatsen, och det kallar man Eurospin. Den nuvarande presidenten i EU-kommissionen, José Manuel Barroso, har svarat på en fråga utan Eurospin. Frågan han fick var om det nya tyska EU-presidentskapet skulle kunna väcka liv i den slumrande konstitutionen. Barroso svarade, jag vill ge ett ärligt svar på din fråga. EUs konstitution i nuvarande form kommer inte att komma i funktion. Vi ska inte lura oss själva. Det är viktigt att hålla kvar dess värderingar, dess principer och dess innehåll. Men överallt annat så måste vi lösa den beslutfattande mekanismen. Och vi behöver göra det så fort som möjligt. Jag tror att det tyska presidentskapet kan göra viktiga steg framåt i den frågan. Med andra ord, om vissa interna strukturella förändringar inte sker till år 2009, så går EU mot svårigheter. Så EU-huvudena följer just nu en linje som kommer att bli tvåspårig. Man försöker att väcka den misslyckade konstitutionen, som till och med Barrosos erkände var omöjlig. Så försöker man nu att göra så många ändringar som möjligt under existerande avtal. En av dessa förändringar var att öppna en plats i EU-kommissionen för den högste representanten, Javier Solana. Och det skedde nu i samlingen i december 2006. Jag vill fortsätta med en liten genomgång av vad Bibeln säger om antikrist. Vad vi kan veta om antikrist. Vi har tidigare talat om det Alla teologer är överens om att Antikrist kommer att vara en ledare i ett nyuppbyggt och återuppbyggt romarrike. Drömmen om ett enat Europa har funnits i alla i många, många år, tusentals år. Och den som först, förresten, som var den som la grunden för romarriket, brukar man säga, eller för Europa. Han hette Charles Mange. Karl den store kallas han också. Ungefär runt år 800. Och sedan dess finns det något som kallas för Charlemagne-priset. Och det är det högsta priset man kan få inom Europa. Och det priset har Javier Solana fått alldeles nyligen. Han fick det priset. Det är alltså ett högre pris än att få Nobelpriset till exempel. Då går vi till Bibeln. Om denne ledare som Bibeln kallar för Antikrist. Vi kan läsa i andra Thessalonikerbrevet 2 och vers 3. Att han också kallas för fördärvets son. Och i samma sammanhang kan vi läsa om att han kommer att ställa sig i templet. Och säga sig vara Gud. Och det som det tyder på, både där och i Daniels profetier i Gamla testamentet, är att det kommer att byggas upp ett tempel i Jerusalem. Och det har vi också nämnt här tidigare. Och många vet att det är långt framskridet. Planerna i Israel och allt som tillhör templet, möblerna så att säga, är redan färdiga. Man har dessutom, förresten när det gäller templet, har man sökt efter en speciell röd ko som lagen säger som skulle offras. Det kan man ju läsa i lagen, i Moselag. Man skulle offra en ko som skulle rena för att man skulle kunna gå upp på tempelberget och för att kunna komma i närheten av templet. Det är en väldigt speciell ko det här. Och man har sökt efter den i många år. Det sägs att det bara funnits sådana röda kor som är äkta av just det här slaget. Det har funnits 9 stycken sedan Salomos tid, sägs det. Och sedan 3,5 år tillbaka har man en ko färdig i Israel för det här syftet. Så allt är i princip klart, utom det allra sista att sätta upp templet. Antikrist kommer alltså att ställa sig i detta tempel och säga sig vara Gud, säga sig vara Messias. Och det är det som Bibeln kallar för förödelsens styggelse på helig mark. Det är ju i Jerusalem, på tempelberget. Jerusalem är staden som Gud har sagt, andra krönikeboken 6:6, att han har bestämt att där ska han fästa sitt namn. Och det är därför det slutliga, innan Jesus kommer tillbaka, det slutliga som sker den här tidsåldern, det är att alla ska samla sig emot Jerusalem. Och detta är ju inte konstigt, därför att djävulen vill ju på alla sätt förstöra Guds plan. Han vet om det här. Att Jerusalem är den staden som är en symbol på det som Gud har förberett för de som tror på Jesus Kristus för kommande tidsålder. Det nya Jerusalem. Förödelsens styggelse, eller styggelsen som ger förödelse, leder till förödelse. Det är att Antikrist ställer sig i detta tempel och säger sig vara Gud. Och det här kommer att ske bokstavligt. Man kan också säga att det är andligt. Det finns de som menar att det också, eller som mer tror på att det är andligt, inte direkt bokstavligt, men Bibeln är tydlig på det här. Men vi vet också att det finns andemakter som och villolärare ibland kristenheten som säger att vi är gudar. Och det är samma makter bakom detta som vill upphöja människan till att vara någonting som hon aldrig har varit och aldrig kommer att bli. Vers 24 i Matteus, vers 23 i Matteus 24. Där talar Jesus om förförelse, att många kommer att säga att de är Messias, eller att de är smorda, som det ju betyder, många falska profeter. det judarna väntar sig av Messias, det är dels att han ska ge fred till Israel och han ska bygga upp deras tredje tempel, eller se till att det tredje tempel kommer på plats. Det är den personen som de förväntar sig ska vara Messias. FN vill göra Jerusalem till en internationell stad. 1993 gjordes ett avtal som brukar kallas för Osloavtalet. Då ville Arafat dela Jerusalem, men judarna vägrade och sa att Jerusalem för evigt är Israels huvudstad. Och de skrev på ett dokument i Knesset att Jerusalem aldrig ska delas. Det skrevs under av alla politiska och religiösa ledare i Israel. Så vi förstår att det här kommer att handla om den sista striden. Det kommer att vara om Jerusalem, precis som vi kan läsa också i Sakarja bok, 12 kapitel och framåt där. Antikrist vidare, vad vet vi mer? Jo, vi vet att han kommer att sluta ett starkt förbund, eller förstärka ett förbund som redan finns med många. Och det tog jag upp i den förra undervisningen, vad som händer i EU nu, i Europa. Och detta förbundet är alltså för en vecka, 7 år, en profetisk årsvecka som är 7 år. Och förbundet står det att antikrist ska bryta, eller han ska bryta det förbundet, eller oskära förbundet. Och om man undrar, vad är det för förbund? Ja, det heliga förbundet står det om i Daniels bok bland annat. Och först och främst gäller det ju judarnas rätt till landet och Jerusalem. Det är förbundet, men vi vet också att det finns ett nytt förbund, ett förnyat förbund i detta som gäller alla som är då andligt. Och det är förbund som Jesus har slutit med Fadern, som vi får komma in i, därför att Jesus har fullbordat den delen i förbundet som inte judarna och ingen annan heller klarar av att hålla. Den delen av förbundet gick Jesus in i vårt ställe för att fullborda. Och det har han gjort. Och det är evangeliet. Så det här är troligen både förbundet med landet. Vi ska veta att det, när vi talar om två förbund, så är båda förbunden gjorda med Israel. Båda förbunden har Gud slutit med Israel. Han sa ju i, jag tror att det är, jag kan inte säga exakt vad det står nu, men det står att han ska sluta ett nytt förbund med Israel och Juda. Vilket syftar då på förbundet i Jesus Kristus. Men där är ju vi hedna kristna inympade, så det är fortfarande ett förbund med Israel, med det judiska folket. Däremot är de som inte tar emot Jesus, de blir ju avhuggna, så att säga, från det här förbundet. Som Paulus tar upp i Romarbrevet om det äkta olivträdet. Som vi är inympade i det äkta olivträdet, som är de Jesus-troende judarna. Men de judar som inte tar emot Jesus, de blir avhuggna därifrån. De som tog emot Jesus och tar emot honom, de är kvar i det förbundet. Så när vi kan läsa om att antikrist kommer att bryta det förbundet, och det står att han kommer att vända all sin vrede mot det och förfölja det heliga folket, så kommer det att gälla både det judiska folket men också alla kristna. Och i slutändan av de sista åren så är det tydligt att det är då som den slutliga eller avslutningen av väckelsen bland judarna sker. Den väckelse, och som det står om, att Israels ska bli frälst. Israels frälsning som gör att Jesus kommer tillbaka. Vad ska deras frälsning eller upptagande föra med sig om inte liv från de döda, skriver Paulus i Romarbrevet. Det är alltså det som leder fram till att Jesus kommer, enligt Bibeln. Och till slut kommer det ju bara finnas ett Guds folk. Det kommer att vara alla troende på Jesus Kristus, alla som är i Kristus Jesus. Judar såväl som hedningar, eller från alla länder i hela världen, som det står, från alla folk och stammar. Vi är ett i honom. Mer om Antikrist i Danielsboken, som vi också har tagit upp tidigare, att han kommer att använda fred. Han kommer fredligt, han kommer med fred. Det kan också översättas, han kommer framgångsrikt och med lätthet. Men han kommer för att förgöra folk, och det kommer att visa sig vilka motiven är så småningom. Han kommer att ha framgång genom smicker. Och det kanske skulle vara intressant att veta hur alla avtal går till bakom kulisserna idag i EU, som framförallt Javier Solana står för. Det var något om Antikrist. Antikrist beskrivs också som vilddjuret, eller Antikrists välde, som vilddjuret ur havet. Och det förklaras ju i Uppenbarelseboken att havet oftast betyder människohavet. Och det kommer ju också att vara människor från alla folk och stammar. Alla kommer att följa Antikrist. Uppenbarelseboken 13. Alla jordens inbyggare ska tillbedja det. Ja, en var som inte har sitt namn från världens begynnelse skrivet i livets bok, det slaktade lammets bok. I samma kapitel, jag läste vers 8 nu, och i samma kapitel i Uppenbarelseboken 13 så läser vi att Johannes såg ännu ett vilddjur stiga upp ur jorden. Så vi har ett ur havet, ur människohavet, och vi har ett ur jorden. Och detta har två horn lika ett lams. Det talar som en drake. Det liknar ett lamm, men det talar som en drake. Med andra ord, det verkar att vara andligt. Och efterlikna talar om Jesus, men dess tal är från djävulen. Dess tankar är från djävulen. Och när vi läser om vishet i Jakobs brev, bland annat, där står att visheten ovanifrån, hur den är fridsam, ren och så vidare. Men visheten nedifrån, den är ond, den är demonisk. Det står om visheten nedifrån, alltså ur jorden kommer detta vilddjur. Ledaren i detta vilddjur kallas för den falske profeten. Den falske profeten är ledaren för detta vilddjur. Och som vi också kan förstå ur Uppenbarelseboken, att det är samma som det som kallas Babylon eller Skökan. Det är en falsk kyrka, kan man säga, eller en falsk världskyrka. Därför kallas den Skökan, men det är inte bara ett ord, Skökan, som en prostituerad, utan ordet på grekiska betyder att det är en otrogen hustru. Det är alltså någon som använder Jesu namn och säger sig tro på Jesus, men som också har många andra män. För församlingen, den kristna församlingen i Bibeln, tas ju alltid som bilden av en kvinna. Eller lammets hustru, eller brud, lammets brud och så vidare. Men denna sköka, det är alltså en otrogen hustru. Det är någon som har Jesus, men också många andra lärare, religioner, trosuppfattningar, och blandar detta. Och då förstår vi varför man strävar efter ekumenik idag. Man vill ha samman, säger man, alla kristna ska vara ett, där man blandar allt detta. Man vill ha in alla under världskyrkan, katolska kyrkan. Och katolska kyrkan ser inte någon annan kyrka som Kristi kropp, förutom de själva och alla som går in under dem. Och påven, säger man, är enhetens symbol, säger man inom katolska kyrkan. Det sa bland annat den katolska biskopen Anders Arborelius nyligen. Påven är enhetens symbol. Men vad gör påven? Ja, han strävar efter dialog och är på höga poster i katolska kyrkan. Där strävar man efter dialog med både muslimer och andra religioner. Och jag läste ju nyss här vad påven har sagt, uttalat sig här alldeles nyligen i dagarna i FN. I denna AOC, Alliance of Civilization, eller allians mellan civilisationer, kulturer. Vad vet vi då om den falske profeten? Ja, han är ledare för en falsk världskyrka. Det kommer att vara ett internationellt religiöst system. Det kan vi förstå utifrån Uppenbarelseboken 13. Det kommer att vara ett maktcentra. Ledaren, alltså den falske profeten, har två horn som ett lamm, men talar som en drake. Och här kan det vara ganska intressant att påvens krona som han har, eller diadem vad det kallas, den brukar kallas för den tvåhornade tiaran. Och vad det innebär att han talar som en drake, sa jag tidigare, att han går Satans ärende men verkar andlig. Detta vilddjuret, eller skökan menar jag, sitter på det första vilddjuret och ger det sitt stöd. Och det uppmanar alla alltså att följa världsregeringen, följa New World Order, och detta är vägen till fred och trygghet liksom. Det är det budskapet som denne man kommer att ha. Och då är det ganska intressant vad påven nyligen sa när han kallar på en ny världsordning och en förnyad humanism och allt detta, och hur han då uppmuntrar alla att följa denna nya världsordning. Skökan sitter på staden med de sju kullarna, står det i Uppenbarelseboken 17, vers 9. Och detta kan man slå upp i vilket lexikon som helst, tror jag, så kommer man fram till att det är staden Rom. Vi kan läsa också i Uppenbarelseboken 17, kapitel, vers 4, att skökan är klädd i purpur och scharlakan. Inom katolska kyrkan är biskopar och ärkebiskopar klädda i purpur. Och kardinaler är klädda i scharlakan. Den är klädd i rikedom, står det också i samma vers. Den är drucken av det heligas blod, i den sjätte versen. Och vad man vet hittills, så har katolska kyrkan mördat 68 miljoner under inkvisitionen och under alla år tillbaka i tiden som den har funnits. Den falske profeten kommer att göra falska under och tecken. Och till sist kommer den att förgöras av det första vilddjuret. Det är ganska intressant. Det står också i Uppenbarelsebokens 17 kapitel. Och vers 16 och 17 läser jag där. De tio och horn som du har sett och vilddjuret, de skall hata skökan och göra henne utblottad och naken, och skall äta hennes kött och bränna upp henne eld. Ty Gud har ingivit dem i hjärtat att de ska utföra vad han har i sinnet, och att de alla ska handla i ett och samma sinne, och att det ska ge sitt välde åt vilddjuret till dess Guds utsagor har fullbordats. Och kvinnan som du har sett är den stora staden som har konungsligt välde över jordens konungar. Jag läser också vers 15, det här om vatten, vilddjuret som kommer havet. Där säger ängeln till Johannes, vattnet som du har sett, där varest skökan tronar, är folk och människoskaror och folkslag och tungomål. Där står det alltså tydligt vad havet eller vattnet är. Det är alltså folk och människor och folkslag och tungomål. Sen står de igen om de tio hornen. Och det är ju det som vi ser växer fram, eller redan finns i EU idag. Det vi kallar för VEU. Som vi har nämnt tidigare. Men till slut kommer alltså denna världskyrka, eller vad man nu ska kalla det för, detta religiösa internationella system att dömas. Och det kommer att ske genom att antikrist och hans armé kommer att förgöra denna så kallade världskyrka. Så det blir slutet för den världskyrkan, och den har då, ja, förföljt Guds församling, de sanna troende, Jesus troende, och alla som inte tar emot märket och håller sig utanför detta kommer ju att bli förföljda. Det här tar också David Wilkerson upp i sin bok Synen. Det står bland annat på sidan 66 och 67 där han ser hur en världskyrka växer upp. En falsk världskyrka som kommer att förfölja de som är utanför. Och det vi ser spåren av idag, som blir allt tydligare, det är att denna detta religiösa maktcentrum, som självklart kommer att ha med AOC i FN att göra. AOC som ska utplåna och kriga mot all fundamentalism, som vill ha bort all fundamentalism, för nu ska det bli världsfred. Och den bästa tiden på jorden strävar man efter och tror att man kan uppnå. Och fundamentalism då, ja, det är ju självklart då man säger att Jesus är enda vägen. Det finns inga andra vägar, finns inga andra religioner. Då går man emot denna världskyrka. Globalt religiöst system. Och det vill vilka de ser det här också, eller såg det här i synen på 70-talet, att den här världskyrkan växer upp enorm och får en enorm makt. Men det, han ser också ett folk, en mer snarare underjordisk församling av Jesus troende från alla håll, som också finner varandra, som får en svår tid men som också evangeliserar, för evangeliet ska ut i hela världen innan Jesus kommer. Och de ser, David Wilkerson ser hur de blir nästan fanatiska i att föra ut evangeliet till alla folk, till alla länder, alla folkslag. Och det bekräftar alltså Bibeln, det han såg. Ja, det var lite sammanfattningar. Jag läste inte alla bibelord här, men jag hoppas att det går att uppfatta dem. Så kan man själv gå in och läsa, bedja över det här och fundera. Och vi fortsätter att vara vakna över vad som händer omkring oss, utifrån det profetiska ljuset i Guds ord. Som Petrus skriver i sitt brev, det lyser för oss som ett ljus i en dyster vildmark. Guds ord, det lyser upp för oss, det visar oss vad som finns runt omkring och vad som pågår och vad som kommer att ske. Men framförallt står det att vi ska lyfta våra huvuden, för då nalkas vår förlossning. Vi närmar oss Jesu återkomst, när han kommer i härlighet. Så allas ögon ska se honom när han kommer. Men Jesu återkomst och närmare studier av det återkommer vi till.